Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger jag också till Torun Nilsson och Henrik Westman, ledarskribenter på Dagens Industri, och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag 18 januari när vi spelar in den här podden. Det blev en jordskredsseger för Donald Trump när republikanerna i Iowa nominerade sin kandidat till höstens presidentval i USA. Vad säger ni, ska vi räkna ut hans utmanare Ron DeSantis och Nikki Haley nu?
Ja, men allt tyder ju på att det är Trump som kommer att leda republikanerna i valet, och i olika opinionsmätningar så leder han ju stort, det är en klar majoritet, och både Haley och DeSantis har ungefär lika stort stöd vardera, men de ligger långt efter, så man kanske inte ska hoppas på för mycket där. Och i Iowa då, där man nyligen då röstade, så vann ju Trump alla valdistrikt utom ett. Det här sista då vann Haley, och det var ju distriktet med den högsta andelen akademiker, om man säger så, i delstaten. Men även där vann hon alltså med lägsta möjliga marginal. Så han går ju hem även i väljargrupper som man inte kanske tänker sig att han ska göra. Men sen ska man aldrig säga aldrig. I Colorado då så har ju domstolen beslutat att man faktiskt inte, att Trump inte ska vara en valbar kandidat. Sen får man ju se hur det faller ut, men jag tror att det kommer finnas många som gör sitt yttersta för att han inte ska kunna ställa upp.
Ja, det är ju inte ens säkert att Donald Trump får ställa upp som presidentkandidat just på grund av sin inblandning i stormningen av kongressen 2021. Det är USAs högsta domstol som ska avgöra det. Vad tror vi om utfallet där då, Henrik?
Men det där är ju en oerhört pikant situation, och vi ser ju det också i vissa delstater som försöker förhindra honom från att ställa upp. Och frågan är då, stoppar det Trump eller gagnar det bara honom? Ger det honom raketbränsle? Han blir liksom den här ännu, han blir den martyr som många anhängare till honom redan ser i honom. Så att det där är ju supersvårt, släppa fram honom eller inte. Jag tror nog att han kommer släppas fram, ja.
Det är också intressant då för de som tycker att han inte ska kunna ställa upp. Man motiverar ju det utifrån hans roll i stormningen av Kapitolium, och just då att han är ett hot mot demokratin. Men hans anhängare skulle lika väl kunna se ett sådant juridiskt fall som att det är det som hotar demokratin, alltså man försöker hindra personer från att ställa upp i valet. Så att jag tror också det, att det kan slå åt andra hållet också.
Donald Trump fick 51% av rösterna i nomineringsvalet i Iowa. Vad är det med honom som gör att republikanerna älskar honom så?
Jag tror att det är så enkelt att det handlar om missnöje. Jag tror det finns ett djupt missnöje i den amerikanska valmanskåren, och det går kanske ganska långt tillbaka. Kanske ända till 90-talet och Clinton, och sen hade vi Twin Towers, och sen hade vi finanskrisen och så vidare. Det finns en känsla av att det finns en elit som styr och ställer. Jag tror inte att det är svårare än så, och att han råkar ha dykt upp och vara en sån person som kan kanalisera det missnöjet. Han är en riktig supernarcissist, och han mår bra av att stå där bland de missnöjda och fånga upp deras känslor, och de liksom befruktar varandra, de här missnöjda människorna i valmanskåren och Trump. Och sen så finns det en annan hypotes också, och det är att media har bidragit, och då tänker jag inte i första hand på sociala medier utan tänker på traditionella medier, och att det är att den betalmodell som har funnits för medier förändrats så att prenumerationsintäkter spelar mycket större roll än förr när annonser försvinner till sociala medier, och då polariseras även media mer än tidigare, och det gynnar också det här missnöjet och stärker narcissisten Trump.
Ja, och i tillägg till det så kan man ju verkligen säga och peka på faktiskt USAs historia. Det finns ju en stark, vad ska man säga, revolutionär ådra som går tillbaka till USAs bildande och frihetskriget och frigörelsen från Storbritannien, Boston Tea Party. Alla de där sakerna är ju Donald Trump skicklig att liksom utnyttja i det här, och bland hans anhängare så finns det nog verkligen den här känslan av att det är inga federala myndigheter som ska tala om för mig vad jag ska göra, utan här sköter jag mig själv och jag laddar min bussa och skjuter vad jag vill.
Det ser ut att bli en ålderskamp. Biden är 71 och Donald Trump 77. Vad har ålder för betydelse i det amerikanska valet?
Ja, först och främst blir man ju lite förbryllad att ett land med 330 miljoner invånare inte kan skaka fram två andra kandidater än de här två gamla männen. Det är exakt samma uppställning som förra gången. Och redan då var de ju så att säga gamla. Trump och Biden är ju de två äldsta presidenterna som USA har haft. Och det är ju inte ett styrketecken skulle jag säga för den fria världen och för väst och det här stora och mäktiga USA att man inte kan få fram två andra kandidater. Och man har ju märkt en del problem i det redan. Alltså Biden som snubblar och säger märkliga saker, allt detta uppmärksammas ju. Trump misstog en gång Xi Jinping för Kim Jong-un och det kan ju skapa lite problem så att säga i en värld då med geopolitiska spänningar. Och man vill ju att en person med tillgång till kärnvapen gärna är vid sina sinnesfulla bruk. Och sen så är det ju så att med stigande ålder så kommer ju en ökad risk för fysiska risker då, alltså sjukdomar, ytterst också dödsfall såklart. Och ja, det får man också tänka på då med två kandidater som är i 80-årsåldern.
Ja, jag håller helt med Ellen. Det är ju egentligen ännu mer tragiskt faktiskt att demokraterna inte lyckas skaka fram en motkandidat till den här personen. Att man Biden faktiskt inte för ett tag sedan sa att det räcker med en mandatperiod. Nu får någon annan ställa upp mot Trump. Jag var faktiskt den som utmanade honom och vann. Så han hade kunnat liksom gå med flaggan i topp, men det gjorde han inte, utan han kör vidare och han har dessutom en djupt impopulär vicepresident. Och nu känns det ju på tok för sent. Det är klart att de i panik skulle kunna agera, men det känns ju alldeles för sent egentligen.
Nej, precis. Den sittande presidenten brukar ju så att säga få förtroende. Men jag tror att det kanske är precis det som spökar. Alltså att han vann faktiskt över Trump förra gången. Han kanske skulle kunna göra det igen. Att det finns en sån förhoppning. Men å andra sidan så trodde man inte att Trump skulle kunna komma tillbaka igen med ett sånt här förtroende som man just nu har. Så att det är mycket som inte ser ut så som man kanske trodde att det skulle göra.
Apropå det kan man ju tänka sig att det är ju en väldigt ovanlig person, Trump. Han är ju en superfullblodsnarcissist. Och då fokuseras allting på hur hanterar man denna narcissist. Och de har ju uppenbarligen gjort bedömningen att Biden gör det bäst. Det framstår ju som lite konstigt just eftersom han är så skör. Framstår som så skör i alla fall. Han kanske inte är fullt så skör, men han framstår som det när han uppträder. Men det måste ju vara det som ligger bakom beslutet att det är en speciell situation.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Med Trump vid makten igen i USA, då, hur påverkar det geopolitiken? Trump har varit tydlig med att han vill dra ner på stödet till Ukraina och han vill inte att USA ska ha en så stor roll i NATO. Vad är valretorik och vad kan bli verklighet?
Jag tror att det är väldigt liten skillnad på vad Trump säger att han vill göra inför valet och vad han ämnar att göra efter valet. Man vet ju inte exakt hur hans politik ser ut i detalj, men det som alla är överens om är att Trump 2.0, om han blir vald igen så kommer den mandatperioden vara värre än den förra. Och den genomgående linjen är ju America first, och det är oroväckande med de globala spänningarna som vi just nu har i världen. Dels så skulle det vara en fortsättning på den här hårda handelspolitiken som han la om kursen till och som Biden sen följde upp. Han pratar om 10-procentiga tullar på all import till USA. Men den stora risken är ju också just att i utrikespolitiken och vad han skulle göra inom kanske försvarspolitiken då för europeisk del. Han har alltid varit skeptisk till NATO, har pratat tidigare om att han vill lämna försvarsalliansen. Nyligen då så röstade kongressen för att presidenten inte ensam ska kunna dra ut USA ur NATO. Men det räcker med att det finns en ett tvivel om huruvida USA faktiskt står bakom de här försvarsgarantierna för att det ska göra det mycket, mycket svårare och farligare i Europa. Vad vill han göra med Ukraina, med stödet där? Vi vet att republikanerna vacklar. Vad händer om Kina trappar upp sin retorik mot Taiwan ännu mer? Det är ju många stora frågor där man kan tvivla på vad han står upp för.
Tala om USAs strategiska närvaro. Röda havet har blivit en ny krigsskådeplats som belyser både de geopolitiska spänningarna och vår sårbarhet när det kommer till sjöfartens vikt. Det här har varit en stor snackis i Davos också i veckan. Vad är det som händer och vad kan vi förvänta oss av utvecklingen?
Det är väldigt oväntat att Iran agerar. För ytterst så vill ju de flesta länder inte delta i krig längre. Förr så handlade ju krig alltid om territorium. Och territorium är inte längre lika intressant, utan det handlar om ekonomi. Och det gäller ju även autokrater. De måste till sist kunna erbjuda sina medborgare en ekonomisk utveckling, och det måste även mullorna i Iran till slut göra. Så det är lite förvånande att de går så hårt ut. Och det är väldigt svårt, därför är det också väldigt svårt att säga vart det tar vägen.
Och det är ju väldigt, väldigt olyckligt för världshandeln. Precis då när man har hämtat sig efter pandemin, då försörjningskedjorna börjar fungera så bra som vi är vana vid och som den globala ekonomin kräver, så händer då detta. Och 12% av världshandeln passerar årligen genom Suezkanalen. Tittar man på den rena containertrafiken så är det 30%. Och alla de där fartygen nu måste ta vägen runt Kordahoppsudden och Afrika, och det tar 2 veckor längre tid. Och det rubbar ju de här flödena. Allting är riggat för just in time. Att saker och ting kommer vid precis rätt tillfälle, monteras, skeppas vidare, når kunder och säljs. Allt detta rubbas, och jag är lite förbluffad över hur snabbt de här störningarna faktiskt gav effekter. Nu såg vi i slutet på förra veckan att både Tesla och Volvo Cars har stoppat sin produktion i vissa fabriker tillfälligt till följd av just detta. Så det här är verkligen allvarligt för företagen och i förlängningen också för hela världsekonomin. Och den hemska tanken är ju att inflationen helt enkelt tar fart igen. Och det vore ju väldigt, väldigt olyckligt. Så att hantera den situationen utifrån ett handels- och välståndsperspektiv är ju jätteviktigt. Oerhört viktig.
Ja, det är ju väldigt intressant att se hur rapportsäsongen börjar ju faktiskt just nu. Investor och EQT har just kommit, tror jag. Och jag föreställer mig att företagsledningarna och kanske styrelsen också sitter som bäst och filar om på formuleringarna i rapporterna för att ta hänsyn till det här nya läget i sina framtidsprognoser. Och de som vet mest om detta. Det ska bli otroligt intressant att se hur de formulerar sig om 24 i rapporterna.
Den här konflikten sätter ju verkligen åter fokus på vår sårbarhet, Henrik, som du nämnde. Under pandemin så var det också ett fartyg på grund i Suezkanalen som ställde till det för oss. Vad kan det här få för långsiktiga effekter på när det kommer till det som vi pratar om i självförsörjning och att knyta handeln närmare till oss? Vad tror du?
Jag tror att den frågan åker upp på agendan, absolut. Och idag finns ju dessutom stora möjligheter att tillverka saker och ting med hjälp av robotiseringen och ny teknik och digitalisering. Att tillverka det till rimliga priser nära. Och sen så finns ju plötsligt den här aspekten som Torun är inne på. Att det är kanske, alltså säkerheten att veta att jag har tillgång till mina insatsvaror för de görs av en underleverantör i Småland. Det kanske är värt en 20-15% högre kostnad än att jag ska importera det från något land på andra sidan jordklotet och hoppas på att saker och ting kommer hit i tid.
Alltså, det är ju svårt att vara självförsörjande på allt som man behöver. Det går inte. Världshandeln är ju enormt komplex, och det är svårt att ersätta den med enbart nationella leveranskedjor. Och det skulle också göra saker och ting dyrare.
Men och sämre, däremot, verkligen.
Ja, verkligen. Men däremot så pågår det då en rörelse redan nu mot en större grad av regionalisering. Och det är någonting som har drivits på grund av de politiska risker som vi nu ser i världen på många olika håll, där detta då är egentligen ett av de senare exemplen. Och i Europa till exempel så försöker man ju då att ja, men man pratar ju mycket mer om halvledare, om mineraler och metaller, och det är sånt som det borde man ju så att säga utnyttja oavsett. Alltså det är sånt som vi har möjlighet, vi har massvis med metaller och mineraler också i Sverige till exempel. Det är klart att vi borde utnyttja det oberoende av geopolitiska spänningar och inte.
Det är intressant att Davos som avslutas alldeles snart har handlat om AI väldigt mycket. Och man kan ju tänka sig att AI kommer högre upp agendan i företag när de ska effektivisera. När det ser så oroligt ut i världen så funderar man kanske mer på vilka tekniska lösningar det finns för att runda problem.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Tack för det, Torun, Ellen och Henrik. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi ses igen nästa vecka.